Det är tisdagen den 21 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och jag är förstås glad att ha med dig här som lyssnare denna strålande tisdags eftermiddag. Strålande, säger du frågande. Ja, vi spelar in på årets mörkaste dag. Här i Luleå så gick solen ned för nästan 3,5 timme sedan efter att knappt ha gått upp. Men strålande ska det bli ändå, har vi tänkt, för vi ska nämligen tala kärnkraft. Hur framtiden för kärnkraften ser ut, vilken roll den har i ett allt mer elberoende samhälle och så vidare. Och den som ska upplysa mig och oss i det här ämnet är professor Janne Wallenius, kärnfysiker vid Kungliga Tekniska Högskolan och vd för företaget Lead Cold Reactors. Hej Janne!
Hejsan! Tack för att jag får med.
Ja, kul att ha dig med. Vi går väl i sedvanlig ordning rakt på de stora och svåra frågorna. Och om vi börjar väldigt brett, varför ska vi ha kärnkraft?
Ja, kärnkraft är ett väldigt effektivt sätt att producera energi och elektricitet på. Det krävs väldigt lite materialresurser och kärnkraften kan ju förstås producera när det finns behov av elektricitet.
Ja, det låter ju bra, men vad svarar man åt dem som likt exempelvis vår miljöminister Strandhäll ganska kategoriskt menar att kärnkraften inte har någon framtid och att vi klarar oss fint med andra kraftslag?
Ja, alltså det finns ju studier som visar att i teorin så skulle vi klara oss med 100% förnybar elproduktion i Sverige. Men det här kommer ju att kosta oerhörda mängder i form av behovet att bygga ny överföringskapacitet, att vi behöver bygga ny lagringskapacitet och dessutom kommer vi ju då trots detta se stora fluktuationer i elpriserna som leder till ökade riskpåslag. Så gör man noggranna studier av det så ser man att det finns en optimal blandning av vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Så vi behöver ha alla tre kraftslagen i Sverige för att få det bästa möjliga elsystemet.
Om vi inte har det, vad får vi då menar du? Ett dyrt och instabilt elsystem? Eller?
Då får vi ett dyrt, instabilt och oförutsägbart elsystem som kan leda plötsligt så kostar det 50 kronor eller kostar det 30 kronor att duscha. Liksom, och så ska det ju absolut inte vara.
Och om en del av svaret på framtidens energifråga då är kärnkraft, ja, hur ser framtiden för kärnkraft ut? Alltså ett vanligt motargument är ju att det tar för lång tid. Att, ja visst, vi skulle väl eventuellt kunna dra nytta av den här tekniken, men den ligger för långt bort i tid för att det ska vara värt att överhuvudtaget satsa på den. Vad svarar man på det?
Ja, alltså, det har ju blivit så att bygga nya stora kärnkraftverk tar lång tid. Det tar kanske 5 år att få tillstånd att bygga och sen så tar det 7 år i snitt i världen idag att bygga det. Så att det stämmer man sig för att bygga ett nytt kraftverk så har man inte elen där förrän om 12 år. Och det är ju förstås väldigt svårt att bygga en strategi på detta. Det som händer nu väldigt tydligt just i år är ju att idén om att använda sig av små modulära reaktorer, fabriksproducerade, standardiserade, blir verklighet. Jag ser att man i Ryssland nu har man tagit i drift 4 stycken enheter och man planerar att ta ytterligare 16 enheter i drift före 2028. Så att SMR-revolutionen är här nu i ett land som Ryssland.
Ja, och här kan väl någon säkert syrligt invända att det här är en partsinlaga, för som jag nämnde i inledningen så är ju du vd för ett företag som heter Lead Cold Reactors. Vad är det ni gör? Vad är det som är speciellt med er verksamhet?
Ja, det är ett företag som jag grundade med ett par kollegor från KTH för 8 år sedan och vi utvecklar små blykylda reaktorer som ska kunna tillverkas i en automatiserad fabrik och då ska vi kunna förkorta den tid det tar från att man beställer en reaktor tills den är i drift då, från totala 12 år ner till 2 år idag. Och då kan vi leverera på samma sätt som man gör i vindkraftsindustrin och lära oss av det goda exemplet.
Ja, det låter ju onekligen lovande, men är det, för du sa att revolutionen är här. Alltså är det här så att säga verklighet redan idag, eller är det en massa saker vi har kvar att klura ut innan ni kan börja göra det ni vill?
Ja, den är här i Ryssland idag och 2028 kommer man kunna beställa från Ryssland, men samtidigt så vill vi visa med ny svensk teknik att vi kan bli konkurrenskraftiga på den här marknaden, att vi ska kunna ha ny, spännande och mycket kapabel kärnkraftsteknik här i Sverige.
Det talas ju mycket om den fjärde generationens kärnkraft, som väl är svårt för en lekman att förstå vad det är kanske. Om du ska upplysa de av våra läsare som inte är professorer i kärnfysik om vad den fjärde generationens kärnkraft är för någonting.
Ja, fjärde generationens kärnkraft ska, förutom att producera el på ett säkert och tillförlitligt sätt som alla andra kärnkraftverk gör, så ska man även kunna återvinna det använda bränslet och köra på kärnavfall i princip. Och då ökar man ju tillgängligheten till kärnbränsle från hundratalet år till tiotusentals år. Och samtidigt så minskar man den tid som krävs för att förvara resterande avfallet från 100 000 år ner till kortare tid än 1 000 år. Så det finns, det är vad man menar med fjärde generationens kärnkraft. Jag har forskat om det i 20-talet år, särskilt blykylda generation 4-reaktorer. Ja, vi har kommit fram till att den här tekniken fungerar, den är mogen för att användas. Och i Ryssland bygger man faktiskt idag världens första generation 4-reaktor, och den kommer att tas i drift om 5 år. Så på samma sätt är det så att generation 4, som man pratade om väldigt länge, är faktiskt här väldigt snart. Det som är dilemmat med generation 4 är att det är dyrare att köra kärnkraftverk på återvunnet kärnavfall än att köra på anrikat uran. Så det här kommer inte på rent kommersiella grunder att introduceras på avreglerade marknader som Sverige. Utan vad vi tänker oss nu är att ta ett mellansteg. Vi introducerar blykylda generation 3-reaktorer som producerar el på ett säkert sätt, men fortfarande använder sig av det klassiska uranbränslet. Sen på lite längre sikt så kommer de här reaktorerna, de små blykylda reaktorerna, kommer att kunna återvinna sitt eget kärnavfall, och då kommer vi kunna gå in i fjärde generationens kärnkraft. Men det ligger i Sverige lite längre bort då, även om generation 4 kommer att finnas i Ryssland om 5 år.
Ja, och med lite längre bort, vilka tidsrymder pratar vi om där mellan tummen och pekfingret?
Ja, nej, då är det, okay, det är flera decennier bort, bortom 2050. Men det som är jättespännande nu är att den här SMR-tekniken fullständigt exploderar världen runt. Så att det är inte bara i Ryssland, utan nu ska man bygga det här i Rumänien, man ska bygga det i Kanada, och Blykalla, mitt spinatföretag, siktar på att bygga det här i Sverige då, tillsammans med Uniper i Oskarshamn om 10 år.
Ja, och ser ni, alltså, tror ni att ni har goda förutsättningar att göra verklighet av det här i Sverige, eller är det någonting liksom politiskt villkorsmässigt som behöver ändras för att det ska kunna bli verklighet av det?
Ja, för att det här ska bli kommersiellt intressant och användbart i det svenska energisystemet, så behöver man då ta bort begränsningen om att bygga bara kunna ha 10 stycken kärnkraftsreaktorer i drift i Sverige. Det är en viktig begränsning, och den måste tas bort då.
Är det något annat som behöver ändras för att det ska bli gångbart med ny kärnkraft? Eller är det bara den liksom, begränsningen av antalet reaktorer som...
Ja, alltså idag finns det bara 3 platser man kan bygga ny kärnkraft på, och till en början räcker det. Liksom, det här är ju de bästa platserna att placera ny kärnkraft på också. Sen finns det ju ett stort behov av ny elproduktion uppe i Norrland när man ska producera koldioxidsnålt stål. Så att det finns förstås ett behov av att skapa möjligheter för att kunna bygga ny kärnkraft på andra platser än de tre som idag är tillåtna.
Ja, och du har hunnit säga flera gånger redan att det här är ju ett säkert sätt att producera energi. Och det är väl ett av de vanligaste mothuggen om man talar väl om kärnkraft. Att det finns någon slags vag antydan om att det är osäkert och farligt om man säger titta på Tjernobyl, titta på Harrisburg. Vad säger man då? Alltså, hur övertygar man någon som är rädd för kärnkraft om att de inte behöver vara det?
Ja, det är ju, om vi tittar på de här dramatiska olyckorna som i Fukushima så var det ju så att det var ju i princip inte en enda människa som dog på grund av strålning som släpptes ut i omgivningen. Så att, och tittar man generellt sett så är det så att kärnkraft resulterar ju i extremt få dödsfall per producerad kilowattimme. Så rent rationellt så är det på riktigt så att kärnkraft är ett av de allra säkraste kraftslagen. Sen så ska man ju förstås också då komma ihåg att de människor som omkom på grund av Fukushima kärnkraftsolycka, det var de som var tvungna att evakueras från sina hem eller från sina äldreboenden. Och det här med att man skulle kunna behöva evakueras från sina hem när man bott hela sina liv, det är ju en följd av en kärnkraftsolycka som vi måste komma bort från. Och det är tanken att vi ska kunna göra det med nästa generations kärnkraft. Det är dock inte specifikt för Brysjöda kärnkraftverk, utan alla moderna kärnkraftverk kommer att byggas så att man aldrig ska behöva evakuera människor från närheten av ett kärnkraftverk vid händelse av en olycka.
Det låter ju också betryggande, får man väl säga. Men om det nu är så att vi inom en inte allt för avlägsen framtid, ja, 2050 nämnde du, men det är ju ändå ganska nära i så här långa systemperspektiv. Om det är så att vi ganska snart skulle kunna börja nyttja dagens kärnavfall till att producera ny energi, är det dumt att börja slutförvara och stoppa ner det långt ner i marken redan nu? Borde vi fokusera mer på att ha god tillgång till mellanlagring?
Ja, nej, men då vill jag säga så här att det använda bränslet från dagens kärnkraftverk är väldigt dyrt och kostsamt att återvinna. Så att när vi tänker oss en framtid när kärnkraften går på avfall, då är det framtidens reaktorer som kommer att gå på sitt eget avfall. Vi har tittat på det väldigt noggrant i en rad olika projekt. Så att vi vet att tekniken fungerar, men det är inte kommersiellt intressant att använda avfallet från dagens kärnkraftverk som nytt kärnbränsle. Så och dessutom så behöver man alltid ha ett slutförvar för resterande produkter. Så det är absolut rätt tid att börja bygga det svenska slutförvaret. Man kan, och det är helt okej att deponera det bränsle som används där. Därför att den här revolutionen för kärnkraften som handlar om att köra på kärnavfall, det kommer att bygga på att man använder det använda bränslet från morgondagens reaktor, inte från dagens reaktor.
Aha, jag förstår. I den allmänna debatten om vilken typ av energi vi ska ha för att liksom klara morgondagens elektrifiering och sådär, då blir det ju ibland lite så här fotbollslagsstämning, som om man hejade på två olika lager. Det finns politiker som talar om team vind eller team förnyelsebart kontra team kärnkraft, som om det vore ett rivaliserande kraftslag. Hur ser du på det? Finns det en rivalitet mellan kärnkraft och sol och vind, eller är de kompletterande?
Nej, jag tycker absolut att kärnkraft och vindkraft går väldigt bra tillsammans. Det är så idag att vindkraft är det billigaste sättet att bygga ut en ny kraftproduktion på. Kärnkraften kommer att ge dig stabiliteten i systemet, leveranssäkerheten. Och möjligheten till att globalt sett bygga ut ett koldioxidsnålt energisystem. Så jag ser väldigt mycket synergier. Det här kan gå väldigt bra att bygga ut både vindkraften och kärnkraften, och det behövs att bygga ut både vindkraften och kärnkraften tillsammans.
Och hur, alltså, om man ska förklara det för en lekman, hur kompletterar de varann? Hur kan de gå hand i hand?
Ja, nej men det, då är det så att idag är det, vindkraftsindustrin har ju lyckats med det. De har lyckats att med konststycket att leverera inom 2 år från beställning. Det, de har mycket lyckats att sänka sina kostnader. Så det, att bygga ny, vi behöver ju mer elektricitet. I framtiden kommer det att behövas mer elproduktion för en massa olika skäl. För att köra bilar på, att producera koldioxidfritt stål till exempel med. Så att vill du ha den lägsta möjliga kostnaden för koldioxidsnål elektricitet som är leveranssäker, då behöver du kombinera det här. Du får en låg kostnad tack vare utbyggnad av vindkraften, och du får leveranssäkerheten och stabiliteten i systemet tack vare den nya kärnkraften. Så tillsammans så kan man få de egenskaper i elproduktionssystemet som vi behöver för framtiden.
Så att kärnkraften liksom fyller i de hål som uppstår när sol och vind inte kan producera, eller hur?
Ja, alltså vi behöver så här, elkonsumtionen går ju i vågor över dagen, och över året. Sen finns det en miniminivå av elanvändning som vi alltid måste ha hela tiden, varje sekund, varje dag, året om. Så idealt sett består den här baskonsumtionen, tillfredsställs då av kärnkraftsproduktion som går alltid dygnet om, och man vet att den alltid finns tillgänglig. Och den kommer att kosta lite mer än vad det kostar att köra vindkraften, men vindkraften då kan fylla på tillsammans då med den vattenkraft som vi har. När det var den elanvändningen som går ovanpå basbehovet.
Nu finns det ju ändå då starka politiska krafter som inte vill ha någon kärnkraft, och de tycks väl tänka sig att, eller i alla fall inte någon ny kärnkraft. De flesta tillstår väl att den kärnkraft som finns har en roll att spela i vårt energisystem. Men de tänker sig att det är istället något annat som ska tillhandahålla den här basplattan som du pratar om. Och ni då som tittar på att kommersialisera det här, ser ni något annat som skulle kunna konkurrera ut det? Liksom något som skulle kunna komma och erbjuda det här du vill att kärnkraften ska erbjuda?
Inte på samma skala, men det finns nischtekniker som till exempel undervattensströmkraft. Det är ju förnybar baskraft, men det finns inte väldigt mycket att tillgå av den. Och sen så finns det idén om att du ska då kunna producera vätgas med överskottsvindkraft. Som då kommer att bli extremt kostsam och dyr. Så att idag så är det väl framför allt kärnkraften som kan byggas ut storskaligt för att tillfredsställa just det här behovet. Som jag ser det, absolut.
Man får ju ibland höra om man föreslår ny kärnkraft att nej, men marknaden vill inte ha det. Marknaden har valt bort det, och det produceras istället vindkraft för det är billigare och det har kortare tid till klar energiproduktion. Vad svarar den som vill producera ny kärnkraft på det argumentet?
Ja, då svarar de flesta i västvärlden idag producerar, svarar att svaret är fabrikstillverkade små modulära reaktorer. Och då är det så att i Sverige, i andra länder så beställer man redan. Rumänien har redan beställt den här typen av reaktorer, till exempel. Och i Ryssland så bygger man redan. Och i Kanada så planerar man då att bygga det här. Så att, att marknaden i Sverige inte har tagit samma steg ännu, det är ju exakt för att vi har den där begränsningen i antalet reaktorer. Så här måste det till en lagändring, här måste politikerna göra det möjligt för marknaden att kunna beställa nya reaktorer.
Ett annat mothugg då, det blir många mothugg här, men jag tänker att vi måste gå igenom dem, för annars så kommer vi få en massa arga mejl där folk säger att, men varför frågar du inte om det där? Och ett annat vanligt mothugg, det är ju det att, men kärnkraften har inte hållit vad den lovar, det tar alltid längre tid än vad de säger och vi har inte den tiden. Och så brukar man peka då till exempel på Finlands senaste reaktor som slog igång just nu i natt, som ju är försenad sen, den skulle egentligen gå igång 2009, va, var det tänkt.
Precis, det här är ju, och det är ett argument som man måste bemöta, och då är det så här, det är ett katastrofprojekt. Så här får det ju inte gå till när man planerar stora infrastrukturprojekt. Det är totalt misslyckat. Så det här måste industrin visa att så här kommer det inte att gå till. Och då med hjälp av att standardisera produktionen i automatiserade fabriker så kommer man, precis som vindkraften har lyckats med, att åstadkomma en situation där det tar inte längre tid än 2-3 år från det att du beställer ditt kraftverk tills att det är i produktion. Så att där måste ju kärnkraften lära sig av vindkraftens framgångssaga. Och det kommer vi att göra. Det är ett mål som vi kommer att uppfylla.
Har ni identifierat några särskilda fallgropar? Alltså någonting där ni ser att, för du, det här pratar du om din målbild, att ja, ni ska bli som lika bra på standardisering och snabb produktion som vindkraftsproducenterna. Men har ni identifierat några särskilda hinder på vägen mot det målet?
Det finns ju frågetecken om vad som händer om man har en massa små reaktorer på samma plats, och om en reaktor skulle få ett problem, kan man då köra vidare alla de andra reaktorerna? Sådana saker behöver vi fundera fram bra lösningar på. Och sen så får vi ju se, liksom, nu är det Ryssland som går före alla andra. Det blir intressant att se vilka eventuella problem som de kommer att stöta på här under de närmsta åren när de då driftsätter ett större antal SMR. Och då får vi lära oss av det. Men det är ju, när det gäller den teknik som vi utvecklar i Blykalla, så tillsammans med KTH och Uniper, så måste vi bevisa att till exempel pumpar och ånggeneratorer håller så länge som vi tänker att de håller. Och så vidare. Det finns teknisk utveckling och validering som måste göras innan det här kommer att bli verklighet.
Nu, det är ju bara ljud som sänds ut till lyssnarna. Vi ser varandra här, det kommer inte lyssnarna att göra. Så jag får säga att du ser ju ändå positiv ut. Du ler när du säger de här sakerna och ger mig inte en nervös flackande blick. Så det bådar väl kanske gott för framtiden. En sista fundering då. Det här är ju ändå en politisk podd i någon mening. Vi är ju en ledarredaktion, och jag har i tidigare avsnitt av podden uttryckt att jag tycker att det är lite märkligt att diskussionen om energislag verkar ha blivit blockpolitisk. Liksom det är höger att vara för kärnkraft och vänster att vara emot. Men vi befinner oss inte riktigt i samma politiska block, utan du är både vänsterpartist och kärnfysiker. Har du några reflektioner kring den här uppdelningen? Är den en realitet, och tror du att det finns något särskilt man kan göra för att komma runt partipolitiska låsningar i diskussionen om vårt energisystem?
Ja, nej, men du har väl rätt att det är så att många vänsterpartier i Europa och även i Sverige är väldigt skeptiska till kärnkraften, och man ser den som ett sätt för kapitalet att tjäna pengar på saker som skulle innebära en risk för människor och miljö. Och då får man ju, för att, och så kan man ta fram de här exemplen på de större kärnkraftsolyckorna. Tittar man på det i praktiken, så är det ju inte så att kärnkraften är farlig. Även när det händer olyckor så leder det inte till konsekvenser för omgivning som är mer besvärliga än vilken annan verksamhet som helst, som till exempel produktion av vindkraft eller solkraft. Och det här dilemmat med att kärnkraftsavfallet är farligt under så lång tid, där har vi tagit fram, jag och mina kollegor tagit fram lösningar som åtminstone tekniskt sett fungerar bra. Och vill man att de ska hända på ett kortare sikt, så kan man ju göra som vänsterregeringen har gjort många gånger, att man kan subventionera just den här tekniken för att återvinna kärnavfallet. Så att, och jag hoppas att den svenska vänstern kan nyansera och förändra sin uppfattning i den här frågan. Det tror jag att vore bra för alla i Sverige. Även de människor som traditionellt sett sympatiserar med vänster.
Ja, tror du att det bottnar i just den här bilden av att det är kapitalet som berikar sig, medan de som producerar sol och vind, det är små självständiga uppstickare, men kärnkraft det är stora och läskiga industrier? Eller vad tror du att den är?
Jag tror att det ligger någonting i det, tyvärr.
Ja, då hoppas vi att vi kommer bort ifrån det. Förhoppningsvis både en och annan vänsterperson som lyssnar på den här podden, trots att den kommer från det borgerliga lilla näste som är Svenska Dagbladets ledarredaktion. Det är ju ändå julvecka, och man kan väl pigga upp på denna årets mörkaste dag kanske genom att vara lite mer lättsam än normalt. Förr i tiden när jag då ledde sista podden före helg, så brukade jag på sånt casual Friday maner klämma in ett musiktips eller två. Och nu är det ju bara tisdag, men när jag bakgrundskollade dig inför podden så hittade jag en intervju där du i en liten faktaruta hade fått ange intressen, så där som man gör. Och då sa du kort och gott hårdrock. Så vilken hårdrock skulle du vilja tipsa ledarredaktionens lyssnare om så här i signad adventstid?
Ja, men då får vi väl, eftersom vi ska fresta med lite kärnkraft, så får det bli någon låt med Within Temptation då. En fantastisk symfonisk hårdrocksgrupp från Nederländerna, så vilken låt av Within Temptation skulle passa bra? Faster.
Faster med Within Temptation alltså, då får vi höra några sekunder av den. Jag ska ju förstås inte vara sämre och vill väl anknyta lite grann till poddens tema, naturvetenskapligt grundad humanism och teknik och framtidsoptimism. Så jag tipsar om finska hårdrocksbandet Nightwish låt The Greatest Show on Earth. Ett epos på drygt 20 minuter om människans plats i universums väldiga evighet. Med gästspel av evolutionsbiologen Richard Dawkins som högläser ur en av sina böcker. Certainly those unborn ghosts include greater poets than Keats, scientists greater than Newton. We know this because the set of possible people allowed by our DNA so massively exceeds the set of actual people. In the teeth of these stupefying odds, it is you and I in our ordinariness that are here. Det var väl för övrigt extra passande med just finsk hårdrock i denna podd denna dag, när Olkiluoto 3, landets första nya kärnkraftverk på 40 år, togs i drift natten mot idag, som vi nämnde här tidigare i podden. Men med de orden och tonerna så får jag säga tack till Janne Wallenius, professor i kärnfysik vid KTH.
Tackar så jättemycket för att jag fick vara med.
Tack också till alla som har lyssnat. Har ni några hårklyverier eller andra klyverier ni vill dryfta med oss eller tipsa oss om, så görs det lämpligast på mejladressen ledarsidan@svd.se. Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström, och jag hoppas att vi hörs snart igen. Tack för den här gången.